Du lyssnar på Fri från medberoende av Melody Beattie i översättning av Inge Larsson, uppläst av mig, Eva-Maria Oria. Boken inleds med följande citat och tack. Det är inte lätt att finna lycka inom oss själva, men det är inte omöjligt att finna den någon annanstans. Agnes Repplier, The Treasure Chest. För hjälp med att förverkliga denna bok tackar jag Gud, min mor, David, mina barn, Scott Eggleston, Sharon George, Joanne Markison och alla de medberoende människor som har lärt sig av mig och låtit mig lära av dem. Denna bok tillägnas mig. Inledning. Mitt första möte med medberoende inträffade i början av 60-talet. Detta var innan människor som plågades av andra människors beteende kallades medberoende och innan människor som var slavar under alkohol och andra droger betecknades som kemiskt beroende. Även om jag inte visste vad medberoende var, visste jag vanligen vilka det gällde. Som alkoholist och drogberoende stormade jag genom livet och hjälpte till att göra andra medberoende. De medberoende var ett nödvändigt ont. De var fientliga, kontrollerande, manipulerande, undvikande, dolska, skuldframkallande, svåra att kommunicera med, vanligen otrevliga, ibland direkt frånstötande och ett hinder för min drift att bli hög. De skällde på mig, gömde mina tabletter, gjorde fula miner åt mig, hällde min sprit i slasken, försökte hindra mig från att skaffa mera knark, ville veta varför jag gjorde om detta och frågade vad det var för fel på mig. Men de fanns alltid där, redo att hjälpa mig från mina självförvållade katastrofer. De medberoende i mitt liv förstod mig inte och bristen på förståelse var ömsesidig. Jag förstod inte mig och jag förstod inte dem. Mitt första yrkesmässiga möte med medberoende kom flera år senare, 1976. I Minnesota hade vi den tiden drogberoende och alkoholister blivit kemiskt beroende. Deras familjer och vänner hade blivit viktiga närstående och jag själv hade blivit en narkoman och alkoholist som höll på att återhämta mig. Vid det laget arbetade jag också som rådgivare inom fältet kemiskt beroende, detta vidsträckta nätverk av institutioner, program och kontakter som hjälper kemiskt beroende människor att tillfriskna. Eftersom jag är kvinna och de flesta av de viktiga närstående vid den tiden var kvinnor, och eftersom jag var senast anställd och ingen annan av mina medarbetare ville åta sig uppdraget, bad mig min arbetsgivare vid Minneapolis behandlingscentrum att organisera stödgrupper för fruar till de beroende i programmet. Jag var inte beredd på denna uppgift. Jag fann fortfarande medberoende människor fientliga, kontrollerande, manipulerande, undvikande, dolska, skuldframkallande, svåra att kommunicera med och mycket mer. I min grupp träffade jag människor som kände ansvar för hela världen, men de vägrade att ta ansvar för att kontrollera och leva sina egna liv. Jag träffade människor som hela tiden gav till andra, men inte visste hur de skulle ta emot. Jag såg människor ge tills de blev arga, uttröttade och tömda på allt. Jag såg en del ge tills de gav upp. Jag såg till och med en kvinna ge och lida så mycket att hon dog av förslitning vid 33 års ålder. Hon var mor till 5 barn och hustru till en alkoholist som satt i fängelse för 3:e gången. Jag arbetade med kvinnor som var experter på att ta hand om allting omkring sig, men ändå tvivlade dessa kvinnor på sin förmåga att ta hand om sig själva. Jag såg människor som bara var tomma skal, som irrade planlöst från ena aktiviteten till den andra. Jag såg vara till lagsmänniskor, martyrer, stoiker, tyranner, vissnade blomster, klängrankor och, för att låna H. Sacklers pjäs The Great White Hope, tärda ansikten som utstrålade elände. De flesta medberoende var helt upptagna av andra människor. Med stor noggrannhet och detaljrikedom kunde de rabbla upp långa listor över en beroendes gärningar och missgärningar, vad han eller hon tyckte, kände, gjorde och sa, och vad han eller hon inte tyckte, kände, gjorde och sa. De medberoende visste vad alkoholisten eller en drogberoende borde göra och inte borde göra.